Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Tesla Model 2 och det verkar inte heller som vi får någon självkörning från Tesla i Europa. Vi har provkört Tesla Highland och så har vi långtestat batteribyte med NIO El 6. Hur ska vi få elen att räcka i framtiden? Och så höll jag på att bli ofrivillig elbilskampare på E20. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd.
Det är Nordens största podcast om elbilar, eller hur?
Ja. Det är vi noga med.
Ja, punktera.
Ja, jo, precis så är det. Vi har ju fått lite konkurrens både på tekniksidan och elbilsidan, men än så länge så står vi stadigt med fötterna på båda benen. Eller på så här.
Just det. Ja. Men det är väl lite för att vi gör lite blandad testning och lite så. Det är några som har kritiserat att vi är för mycket Tesla. Och det är ju ändå, Tesla är ändå världens största elbilstillverkare. Mm. Och var ju först lite, det är som att inte rapportera om iPhone liksom och Apples särställning där.
Så är det. Det är mycket Tesla i dagens program, men vad kul det ska bli. Lyssnarna noterar ju också att det saknas en person, Alfred.
Just det.
Just det. Han är inte med idag. Vi kommer faktiskt på grund av att vi behöver få ihop våra scheman lite bättre så kommer vi behöva växla lite fram och tillbaka. Så vi ska försöka vara tre, men vi kör två och två så det blir, ibland blir det du och jag, ibland blir det jag och Alfred, ibland blir det du och Alfred.
Mm, precis, men det blir toppen. Jag har, ska jag säga, lite ont i magen faktiskt för att jag...
Aj då.
Jag gillar kryddstark.
Ska du starta ett ärende i Hälsa Hemma-appen eller?
Nej, men jag gillar kryddstark mat och... tänkte liksom att jag skulle prova världens starkaste chili.
Alltså det här är så jävla typiskt dig, Anders.
Ja, men så jag beställde en ölkorv med California Reaper då, som är liksom så här...
Den känner vi till, ja.
Ja, den var jävligt stark, ska jag säga. Alltså det, så här,
det är vanlig chili, den bränner liksom. Den här är ju bara det är som en skärm med rakblad i matstrupen. Och sen tänkte jag inte riktigt på att den där ska ju processas av liksom tarmar och grejer.
Andra, ska ut på andra sidan också.
Ja, exakt. Mm. Alltså att jag har haft några inte toppendagar, ska jag säga. Så jag kommer inte käka så mycket mer av det. Har du provat
Nej, men alltså, jag förstår Reaper. Inte det här med stark mat på det sättet. Liksom, alltså, du vet att smakstyrka, det är faktiskt smärta. Så att det som den där kapsacin, som det heter, den där ämnet då, som det triggar våra smärtsensorer. Så det är därför det svider och gör ont om du lägger det på huden ett tag, eller om man råkar ha det. Ibland när man har haft chili i mat så har jag råkat pilla mig i ögonen eller så. Ja, det är inte kul alltså. Och det aktiverar smärtsensorerna. Så smakstyrka på tungan, smärta på tungan uppfattar vi som smakstyrka. Det är lite spännande. Ja, men kul. Då är frågan, varför vill du skada dig själv, Anders?
Nej, jag vill bara testa egentligen.
Det är så roligt.
Hur med dig då?
Ja, det är bra nu. Jag har hämtat mig efter ytterligare en luftvägsinfektion och en maginfektion också då. Mm. Men framförallt så har jag hämtat mig från totala trafikkaoset på E20. Har du hört någonting om att det varit lite besvärligt på vägarna där ute i mediasalar?
Ja, det är ju några veckor sedan nu, tre veckor sedan.
Jag var ju en av dem som var nära att få övernatta på E20.
Ja.
Det var en mycket intressant historia, för att navigatorn hade ju, jag skulle till Stockholm då från Göteborg, och navigatorn hade ju då routat mig den övre vägen, av någon anledning då, kanske var något kaos på E6an precis när jag skulle starta resan eller så. Och ja, men du kan ju rulla det första klippet så får du se hur det gick.
Ja,
här är Fabian, en live-rapport från verkligheten. Medan vi har det gött där i studion så är jag på väg i Stockholm. Det här går ju inte bra, kan jag säga. Det visar sig att det var ett problem på den vanliga vägen förbi Borås, Jönköping, Linköping upp till Stockholm från Göteborg. Istället så routades jag till förbi Skövde, Örebro. Just nu laddar jag då i Mariestad. Och får 34 kilowatt av någon anledning på Teslas laddare här. Oklart. Varför?
Var det ingen annan som stod och laddade? Var du ensam på laddstationen?
Ja, det stod en till bil och laddade. Mm. Har du varit med om det här? Att, det här hände mig då att Teslas laddare bara plötsligt ger runt 30 kilowatt. Det hände mig faktiskt häromdagen igen.
Och så, ja, men det händer ibland när batteriet är... Ja, men bara när batteriet är kallt och väldigt tomt.
Jag bara byter laddare och sen bara går den igång liksom, igen då.
Ja, men det har också hänt att de är dåliga, någon laddare.
Ja, men det är så himla konstigt liksom att man byter, så kan man byta igen. Och tredje gången plötsligt så hoppar det igång liksom. Du kan rulla nästa klipp där så får du höra hur det gick, för det kommer inte bli bättre.
Det är nog såklart inte skottat längs de här laddarna heller. Det innebär att det är jävligt svårt att ta sig dit. Jag har redan kört fast en gång och fått hjälp att putta bilen ur position. Men det här slirstart är himla bra. Oj, där. Nu kör vi fast igen här, tror jag. Ja, så var det kört där, ja. Okej. Vi får köra slidstart igen här då. Ser vi. Kom igen!
Har du laddat här, eller?
Nej, jag har inte fått laddat än.
Nej, du har inte kommit hit.
Nej. Det här är på superladdarstationen.
Nej, men skoja med mig, eller? Jag har kört fast på superladdaren.
Hur mycket snö låg det där då?
Alltså det var ju liksom 60-70 centimeter.
Oj, var det så mycket?
Som föll bara på liksom bara några timmar.
Oj,
jag har aldrig någonsin varit med om så här dåligt väglag. Alltså väglaget på vägarna var som med puckelpistorna, jag tänker det, för det packar ju sig is liksom. Snö och is. Så att det var liksom... Och alltså det var otroligt illa väder. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och på superladdarstationen var det inte skottat heller. Så jag, du vet, bilen fick ju... Jag fick ju använda bilen som plog, mer eller mindre, för att ta mig fram. Och så körde jag ju då, som ni hörde, fast. Och så funkar inte de jävla laddarna, så måste jag åka mellan flera olika laddare innan jag hittar någon som börjar ladda.
Just det. Men där har du ju ändå fördelen med elbilar, att det är ganska billigt att göra dem fyrhjulsdrivna. Så väldigt många elbilar är ju fyrhjulsdrivna nu, och det har du ju nytta av i den situationen.
Verkligen. Och står man ensam där och inte har någon som kan putta heller, så vill man ju inte köra fast på en superladdstation där alla andra... Det låg ju, jag vet inte hur många långtradare som låg i dikerna längs vägen. Alltså det var ju så totalt fullständigt kaos.
Men sen blev det helt stopp på vägen, va?
Ja, vi kommer till det. Du kan rulla nästa klipp.
Så, efter mycket om och men så fick jag byta laddare och fick upp farten från 34 kilowatt till, ja, men liksom vad den ska vara på 160 eller vad det ska vara. På vägen till Burger King så gick jag tydligen ner i ett dike av misstag. Så när jag kom in där på Burger King så hade jag fallit ner i en grop av snö. Så jag såg ut som någon slags snömannen där jag kom in till Burger King. Ja, efter att jag hade laddat så blev saker snabbt ännu värre. För när jag kom ut på motvägen så var det ju totalt stopp. Det var ju liksom, det var alltså på riktigt, de kommer stå där liksom över natten, de som står på vägen där. Så det som var så himla irriterande, det var att det var bara några meter fram så var ett mot, bara liksom 50 meter fram så var det ett mot.
Motvägsavfart.
Men där står ju folk då i mitten av vägen förstås, de har inte kört åt sidan. Och det är ett antal långtradare där också, så jag började prata med folk där längs vägen och började säga hej, förlåt, jag menar inte att tänga mig alls, men skulle du kunna köra sidan, det är ett mot fram, jag tror att här kommer nog stå ett tag, jag kommer nog boka ett hotell liksom. Så fick jag några flytta på sig, och så var det en sur lastbilschaufför som bara, nej, jag kan inte flytta på mig, det är isgata där, och jag måste få in rumpan också, jag måste ha mer utrymme i så fall. Ja, så jag ut där, började gestikulera och vifta kring andra bilar och flytta på sig. Och de gör faktiskt det. Och jag får den här lastbilschauffören faktiskt att flytta på sig. Helt otroligt. Så han kör åt sidan. Och en till lastbil flyttar sig. Och sen är det fri lane för de som vill köra av. Och det gjorde jag. Och nu... nu då? Ja, till Stockholm kommer jag inte ikväll. Utan det blir nog att spendera natten på ett hotell här. Jag har ringt upp en väldigt, väldigt snäll konferensanläggningsägare som har stängt för säsongen, men som kunde tänka sig att öppna och ta emot folk. Han kommer nog få ta emot fler folk ikväll. Han kan inte lova mig någon frukost, för han har ingen mat, men han kan lova ett rum. Och det har jag nu bokat. Så tur att bilen var välladdad nu då från superladdaren. För det här blev ett lite större äventyr än vad jag hade tänkt mig.
Så som du hör så är jag ganska stolt faktiskt att jag lyckades få, det var faktiskt inte bara en lastbil, det var två lastbilar som började flytta på sig. Det underlättas lite, de pratar ju svenska då, så det var ju kanske lite lättare på grund av det, men du vet ju lastbilschaufförer kan vara liksom, de kan vara ganska du vet, såhär, nej det går inte, det här är omöjligt.
Lite som man hör fördom sådär om byggjobbare. Nej, får du bila upp hela
golvet
där.
Och han är ju ändå såhär, du vet, han kan ju sova på sin lastbil, så han är ju helt lugn. Liksom.
Ja,
han bara hoppade upp där och sover en stund. Liksom.
Men du ringde den här konferensägaren och han öppnade, bodde han där då? För han måste ju ta sig till konferensanläggningen också.
Han bodde nog precis liksom, på konferensanläggningen tror jag.
Okay.
Och det var ju, han öppnade för några till personer. Han var inte helt ovan vid att sånt här kan hända. Liksom. Och han gjorde ju det bara för att vara schysst. Det var så jäkla schysst. Han bara la en lapp i receptionen så bara swisha vad du tycker att det är värt. Så bara,
liksom. Vad swishade du då?
Jag frågade honom vad han brukar ta liksom, så swishade jag det. Liksom, 500 spänn eller vad det kan varit. Men alltså det var ju så jäkla schysst. Liksom. Det var ju lite så här härbergestämning. Det var någon familj där som bara, vi har lite bröd, vill du ha det? Liksom, så, här. Så det var ju lite så här, det var lite, vad ska man säga, krigsstämning liksom, där. Och där folk ställde upp för varandra. Det var faktiskt himla fint måste jag säga. Men jag är stolt över att jag lyckades få ett tiotal bilar och köra åt sidan. För du vet, svenskar är ju så där, man ska stå i kö. Man ska stå i kö. Så jag försökte börja köra förbi då och började det tuta. Så det var jävla surt. Så fort jag gick ut och förklarade liksom, bara, men, liksom, kolla här, det är ett mot framför. Om alla bara, för det är en så här 2-1-väg. Så det är ju avdelat emellan så det var jättetrångt. Liksom. Men om alla bara ställer sig åt sidan så kan de som vill åka av. Eller om ni vill stå kvar, om ni vill det. Det gör ni som ni vill. Men vi som vill åka av kanske vill ska åka av. Så var det några fler då som åkte av då, och checkade in på samma hotell.
Just det, ja. Ja, men härligt. Men svenskarna blir ofta beskyllda för att vara stela och svåra att komma in på och sådär. Men just i de här lite extraordinära situationerna så upplever jag att då är man väldigt hjälpsam och öppen och sådär.
Ja, folk var faktiskt folk var såhär, åh, vilken bra idé liksom. Mm. Det var ingen som hade tänkt på det. Alla bara stod där i vägen för varandra istället. Ja. Så det var lite intressant.
Ja, men kul. Jag har faktiskt köpt en elbil också.
Nej, va? En till? Ja, hur många ska du ha egentligen?
Nej, det är en liten mopedbil. Min dotter Agnes fyller 15 i sommar.
Ja, just det. Vi kommer ihåg, du efterfrågade det. Ja. En EPA till en el-EPA. Har du hittat en sån nu då?
Ja, traktor eller mopedbil och sådär har jag letat efter. Och min dotter vill absolut inte ha någon fossil mopedbil. Mm. Utan det skulle absolut vara en elektrisk. Så jag höll faktiskt på att ge upp och
fan,
köpa
fint.
En fossil.
Ja, ja, vad fint att hon ville det också.
Ja, men så hon har hållit utkik på Blocket och till slut hittade hon en som var 11 år gammal med blybatterier där batterierna behöver bytas och sådär. Så att den slog jag till snabbt och köpte och bara hämtade i Kungälv faktiskt.
Mm. Okej, okay. Är det bilbatterier i då? Eller vad är det?
Nej, det är någon specialbatteri. Så att jag kommer behöva mecka lite med det där och byta till litiumjon tänkte jag. Det är 8 kWh i den nu. Mm. Det är ju en liten mopedbil bara så att den behöver inte så där våldsamt mycket.
8 men, kWh är ändå en del för en sån liten bil.
Ja, precis. Så den ska väl komma typ 10 mil.
Kilowattimmar ska jag säga.
Kilowattimmar, precis. Ja, men batterierna är gamla så att de behöver bytas. Jag ska hålla på och mecka lite med det. Jag har ju fram till sommaren på mig att hitta en bättre lösning. För de blybatterierna blir dåliga efter ett tag. Och då, så de behöver bytas typ var tredje år. Och då är det bättre att köpa litiumjonbatterier som håller längre.
Men det är väl en annan spänning i litiumjon, va? Kan man verkligen sätta i det?
Ja, alltså de sitter ju i seriekopplar de där batterierna. Så att det finns ju alla typer. Så de här batteripaketen är på 48 volt så det finns ju litiumjonpaket på 48 volt och sådär. Men det kan man ju annars bara seriekoppla ihop som man får det man vill ha.
Ja. Men det är ju ett roligt projekt. Okej, okay. Right. Vad var det för modell om du ska tipsa lyssnarna om vad man kan köpa för något?
Ja, de är ju skitsvåra att få tag på. Det här är en konkursad kinesisk tillverkare som heter T-King. Eller tillverkaren finns kvar i Kina men importören i Sverige konkursade 2016 eller sånt där. Mm-hmm. Så att det finns en del sådana bilar att få tag på. Men de är väldigt ovanliga.
Men kan man köpa nya sådana här? Eller finns det kanske tips till någon att börja importera och vara generalagent nu när EPA är så himla populärt?
Faktum är att jag tänkte på exakt samma sak. För de här. men, inte så att jag kommer göra det. Liksom. Men tillverkaren finns kvar i Kina, T-King. Mm. Och man importerar dem för cirka 68 000 plus moms då.
Ja, folk betalar ju 100 000 för de här EPA-bilarna till sina barn där ute i Täby.
Minst för mopedbilar. Mm. Och elektriska mopedbilar kostar över 200 000.
Så, jävlar.
Ja, absolut. Här finns marginaler. En definitiv affär att ta upp den här importen igen. Det är ju lite andra tider nu för mopedbilar. För ni har dem ute i Kullavik där du bor också, va?
Ja, det vimlar av dem överallt. Liksom. Och jag tror att de liksom får väl de här istället för en moppe som jag fick när jag var i den åldern. Då.
Mm. Jag köpte min moppe själv och höll på att mecka. Och sådär. Men för, jag pratade om det i tidigare program. Alltså, jag vill ju egentligen helst att min dotter skulle ha en moppe också samma som jag själv hade. Men samtidigt, alltså det där, det var mycket farligt. Liksom. Jag var ute och åkte på stora 70-vägar. Ja. Du vet, med 15 bast och lastbilarna far förbi full fart. Liksom.
Ja, jag följde rätt illa med min också. Den fick repareras och sådär. Nej, men absolut. Men samtidigt, de här mopedbilarna är ju inte så säkra heller. Men det är ju en helt annan komfort också för att kunna sitta i dem och man kan ha med sin polare och sådär. För de är väl tvåsitsiga, va?
Ja, precis.
Mm. Ja, men coolt. Vad roligt.
Det blir väldigt spännande projekt. Jag kommer nog rapportera lite om det.
Ja, då får vi följa det. Ja, vad kul. Ja.
Ska vi ta veckans lyssnarbrev?
Det tycker jag.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Vi har fått mejl från Dan Chardon, tror jag ska uttalas, som skriver: Hej, svårt att sammanfatta min fråga i en kort text, bifogar en bild som du ska få recensera strax, Fabian.
Oj, hur det ser ni dåligt på det? I podd, vet jag.
Ja. Hur ser ni på det ökade behovet av energi kontra bevarandet av naturen? Så, ta till exempel Googles nya satsning, utbyggnad som kräver jättemycket kilowattimmar. Tack för en intressant podd, speciellt senaste avsnittet. Riktigt, riktigt bra, hälsar Dan. Och så är det en bild där på en fåraherde som sitter och vaktar en solcellsfarm.
Ja, just det. Okej, varför ska han vakta den?
Ja, oklart, men det är väl liksom någon sorts recension av nya tiden och utbyggnaden av solel och sådär. Men frågan är lite så här, vad tänker vi runt det ökade energibehovet och konstruktion av så här, ny, vi pratar ju kärnkraft och vind och vatten och sådär. Liksom. Skulle man kunna lösa det på något annat sätt, att helt enkelt inte bygga några nya såna här Googles farmar och inte byta till elbilar kanske, eller vad det nu kan vara som drar mycket energi.
Jag tänker att all energiframställning är förenad med både risk och någon slags naturpåverkan, som det ju är att bygga stora infrastrukturprojekt, om det så är en damm. Eller om det är vindkraftsverk, eller om det är kärnkraft, eller vad det är för typ av kraftslag. Liksom så. Sol kräver ganska stora ytor ju, vilket är det vi liksom ser på bilden här. Men jag tänker också att lite grann när tiden går också här, det här är liksom också lite så här, det här är ju kulturellt vad vi tycker är fint. Ja, men tänk dig en väderkvarn, det var ju den gamla sortens vindkraftverk. Liksom. Vi tycker de är jättevackra idag. Mm. Liksom. Åh, en väderkvarn, säger man om man åker förbi på Gotland. Precis, eller ja. Om man åker förbi, man kan ju gå på såna här tårer på någon gammal kvarnverk med en damm, vid en damm eller så. Liksom. Det tycker vi är vackert idag. Liksom. Så att, vad som är vackert är ju väldigt mycket i betraktarens ögon och är väldigt är kulturellt. Ja. För den här bilden åskådliggör just det. Liksom en stor solcellsfarm och så det är väldigt fint romantiskt ljus och så sitter den här fåraherden där. Och så bredvid har han en tavla också där man inte ser solceller utan det istället är blommor som är längs den här ängen. Då. Mm. Så vad som är vackert och inte är ju ganska mycket i betraktarens öga och fråga om tid också, att vi ska vänja oss.
Ja, men sen har vi ju ganska mycket yta på jorden som väldigt få skulle säga är vackert. Om man skulle ta liksom några kvadratmil i Saharaöknen och bygga solceller där liksom.
Eller mitt på vattnet, mitt ute i vattnet.
För det finns sådana projekt också, eller hur? Mm. Så att om vi pratar bevarandet om naturen så det går ju faktiskt, det här är ju mer politiska problem. Det går inte att bygga solenergi i Afrika för att det är för liksom, och exportera till Europa på grund av liksom politiska läget där.
Tänk om vi skulle ta, jag tror det var Elon Musk som sa, jag måste få räkna på det här själv, för jag tror Elon Musk brukar rätt när han räknar i alla fall. Det kan man ju säga. Men han säger att om man bygger solceller på lika stort område som man har runt ett kärnkraftverk så får man lika mycket ström i praktiken, och det kanske är Kalifornien då, antar jag.
Liksom. Helt osannolikt, det stämmer.
Det skulle kunna vara så i Kalifornien, skulle det kunna vara så, men jag håller med, det låter osannolikt.
Men det är inte sant.
Men tänk att man skulle sätta solceller överallt där vi har alla oljeproduktionsanläggningar. Här i Göteborg har vi jättemycket oljeproduktionsanläggningar på Hisingen, stora arealer med rör och tankar, och det ser för jävligt ut verkligen. Mm. Det är verkligen inte trevligt. Nej. Tänk att du skulle lägga solceller bara, bam, överallt det, vad mycket el du hade fått.
Ja, men det är inte så jättemycket el. Det kräver ju mycket yta om du ska ersätta de här gigantiska kraftgenererande anläggningarna som kärnkraftverk och vattenkraft. Men en som jag har tänkt på är vägarna, och jag pratade om det tidigare också. Om man blickar, alltså det här snökaoset du berättar om, tänk om det har legat ett tak nu över E20 fullt med solpaneler. Tänk vad mycket vägyta som är helt oanvänd, som dels löser regn och därmed olyckor, och vi kan ha, alltså fatta, jag tror det kommer bli så om man blickar 100 år fram i tid, så kommer det sitta solpaneler över alla vägarna.
Ja, men kanske på Hyperloops då. Det finns ju faktiskt numera, jag tror det är världens första Hyperloop i Europa som har precis öppnat. Hyperloop, det är ju de här med vakuumrör, och så åker man i små poddkapslar.
Ja, det blev inte, idén var ju att det skulle vara vakuumrör när de skulle åka jättefort. Men det blev inte riktigt så, utan
Ska kunna åka liksom med 700 km i timmen.
Ja, precis. Man skulle sätta en fläkt fram på de här som skulle liksom suga upp luften framför och sen blåsa ut den bak. Det var idén, men jag tror inte de fick till det riktigt. Så det är nog luft i tunnlarna, och så rör den lite större bara.
Men skulle man kunna ha solceller på där då? Liksom då, för att driva alltihop då? Ja, men det blir säkert jättemycket. Och det är också att lägga solceller på tak. Det är väl liksom ingen som blir ledsen över det om det görs som snygga installationer och sådär. Men visst, absolut, estetik kontra industri. Liksom. Ja, men det här är en balansgång. Jag ser ju inte att vi har något alternativ än att vi måste ha mer energi.
Alternativet är ju att man minskar energianvändningen då, att vi liksom backar in oss i framtiden.
Alltså man kan ju göra ganska mycket energieffektiviseringar.
Det är
ju
inte också.
Ja, det är ju inte jag emot. Alltså, luftvärmepumpar börjar ju äntligen bli någonting nere i Europa, och även i USA har ju Elon Musk pratat mycket om det. Liksom, för de bygger ju luftvärmepumpar till sina Teslor nu då. Och kanske, vad vet jag, även i... Jag vet inte om de använder luftvärmepumpar i rymdfärgerna och så, det vet jag inte. Men...
Ja. Nu var Amanda Lind, Miljöpartiet, ute och veva i debatten om att hon vill sänka den ekonomiska tillväxten för att lösa miljöproblemen. Vad tänker du runt det? Att vi liksom, vi drar ner istället för att satsa oss ur det?
Jag tror att det var ett väldigt stort misstag att välja henne som i Miljöpartiet, måste jag säga. Ja. Liksom. Det är så tråkigt att ett miljöparti inte kan handla om miljön, utan att det istället verkar handla om att...
Men det är ju miljö. Det är idén är ju att man ska lösa här... miljöproblemen genom att...
Genom att backa in i framtiden.
Ja.
Ja, ni hör ju vad jag tycker om det. Jag tror det är ganska tydligt. Ja.
Och får jag bara säga, det spelar ju ingen roll att det är Amanda Lind. Det här är ju typiskt Miljöpartiet. Skulle vem som helst i Miljöpartiet.
Men de hade kunnat med en ny liksom, ledare kunnat välja och styra om den här skutan lite grann och tänka lite mera liksom, framtidsmässigt och taktiskt. Jag tror liksom, hur ska man vinna val på att ge sämre livskvalitet åt folk? Mm. Eller pausa livskvalitet så att det inte ska bli bättre. Och andra länder kommer då få det bättre än oss så småningom. Och vi blir till slut någon slags u-land då. Det är liksom det är ingen framkomlig väg bara.
Fast vänta lite, nu tänker du så här valtaktiskt. Jag tänker att Amanda Lind och Miljöpartiet, de tycker verkligen så att lösningen är att inte liksom med teknik bygga oss ur problemen, utan istället backa.
Ja, men backa, jag tror att de är för teknikutveckling också, men det här med att ha ett BNP liksom mål om att minska BNP, som man har sett att de har i alla fall haft under perioder, det är ju helt knäppt ju.
Alltså framförallt så är det ju svårt att, som du var inne på, vinna val på det liksom. Så att den som går till val på att försämra för människor, den kommer ju inte bli vald. Så det är svårt i en demokrati att komma med kraftiga nedskärningar som liksom...
Otaktiskt.
Eller man kommer inte vinna val på det sättet. Så jag tror att den vägen är stängd. Jag tror inte man kan backa sig in i framtiden. Nej. Utan vi måste satsa oss in i framtiden. Det är enda sättet, som jag ser det.
Nej, och vinner man inte val, då får man inte heller igenom sin politik.
Nej,
så att om man faktiskt bryr sig om miljön, så kan det vara klokt att vinna val och se till att göra framtiden till en bättre plats. Inte bara liksom miljön bättre. Mm. Det är ju alternativ, när jag sitter och tittar på den här bilden återigen då. Alltså alternativet till att inte sätta upp de där solcellerna på den där vackra åkern, det är ju då kanske att det inte finns någon åker kvar för att allt är översvämmat av vatten. Mm. Liksom. För det är ju det som händer om vi inte gör något åt miljöproblemet. Vi har ju inget val. Riktigt.
Det är också en poäng när du pratar om väderkvarnar och grejer. Mm. Alltså, mycket av det som tidigare har varit fantastiskt vacker natur och så, det ligger under vatten idag. Liksom, för att miljön
och kommer bli ännu värre. Så miljö, alltså vi kommer ju få otrolig miljöförstöring om vi inte ser till att ställa om nu. Så, och som du sa, att backa in i framtiden och minska vår, det är ju inte en framkomlig väg för någon.
Det går ju liksom inte. Ska det vara en demokrati, ska vi ha ett demokratiskt system, så kommer ingen kunna vinna val på det.
Utan... Alltså, det är klart att man teoretiskt kunna tänka sig att man kan övertyga folk om att att det här
du
är bra.
Du
menar,
du får
några
gå
väljare
till,
har ju ändå Miljöpartiet. Liksom.
Du får gå till ICA och handla mat. Du ska bära, så här, jag som har 3 barn, då, jag ska bära bärkassar 2 kilometer från butiken.
Du ska cykla, Anders.
Jag skulle inte välja ett sånt parti. Jag skulle hellre välja de som satsar på helt rena elbilar.
Jag tror att du är på något där. Jag tror så här att Miljöpartiet behöver nog släppa den här liksom lite religiösa övertygelsen, lite asketiska, över att vi ska liksom civilisationen har tärt på naturen för hårt och för mycket, och nu är det dags att ta ett steg tillbaka. Och samtidigt kanske våran sida då, om vi ska vara helt ärliga, också måste släppa liksom någon slags religiös tilltro till att marknaden ska lösa allting liksom. För när det gäller miljöfrågan så löser ju inte marknaden det själv, utan det behöver ju regleras, så är det ju.
Mm. Alltså det finns ju lite, om du lyssnar på det programmet som jag och Alfred körde förra gången, när vi pratade om också, tror jag, det här nivå 3-utsläpp och så, att när företagen nu börjar liksom verkligen bry sig om sina utsläpp för att det är marknadsmässigt rätt sak att göra, ja, men då får du en drive mot att få ner utsläppen. Men det behöver ju pushas politiskt, jag håller med, absolut. Ska vi ta nästa lyssnarbrev?
Ja, och nu ska det handla om bilar. Och då är det Philip Mulder. Är det han i Arkivex, tror du? Han har nog skrivit förut, tror jag, till oss. Tror du inte
det? Är det möjligt?
Ja. Eller Mulder kanske han ska uttalas. Förlåt, Philip. Det är aldrig populärt att skoja om folks namn. Ursäkta mig. Han skriver så här. Hej, tack för en grym podd. är på jakt efter en Y eller X som ny familjebil. Fastnat lite för Model X6 sits typ från 2017-2018, men många framförallt på KVD har vibrationer i drivlinan som anmärkning på motor och växellåda. Kan ni förklara vad det här är? Har ni det på era? Är det väldigt märkbart eller bara vid stark acceleration? Vad kostar det att åtgärda om det täcks av försäkring etc.?
Ja, Tesla Model X pratar vi om då. Mm. De här bilarna bygger på en drivlina från 2012. Det var Teslas första försök att bygga bil. Och Tesla Model X bygger då på Model S som har samma drivlina. Och det är ju en fantastisk bil. Jag har ju den själv också. Den här särskilt sexsätersvarianten är ju toppen. Det. Liksom. Det är ju, då är det ju två säten fram, två i mitten och två längst bak. Och
så ja, det är en imponerande bil det där.
Mm. Alltså den är ju superbra när man har tre barn och har massa extra plats och plats emellan. Och så. Mm.
Det är jag har ju sett hur du skyfflar in barn och familj och väskor och liksom mikrofonstativ när vi ska podda och sådär. Alltså det är ju otroligt praktiskt.
Ja, den sväljer. Jag är helt förvånad själv när vi är på långresa och packar ur i den bilen. Mm. I och med att vi har frunken där fram där vi kan packa också. Den är helt otroligt vad den sväljer.
Ja.
Men för att svara på frågan då. Drivlina, bara för de som inte vet det är den del av bilen som driver den framåt. Och det är batteri och motorer och axlar och sådana saker. Och Tesla har haft problem med sina motorer i äldre bilar och det har varit många som fått byta de där motorerna och typiskt sett så har det gått på Teslas drivlinegaranti. Den är 8 år eller 24 000 mil. Och är man utanför den här garantiperioden så är det skitdyrt att byta batteri och motor och såna saker.
De här siffrorna kan ju också skilja lite mellan olika modeller tror jag. Så att det kan vara bra att titta på just din modell.
Det här är för Model X och S har de här garantierna då. Om problemen faktiskt då är kopplade till drivlinan, det vill säga motor och sådär, då är det ett garantiärende som Tesla fixar och då löser det problemen. Mm. Men jag tror att bilhandlarna ofta inte vet vad problemet är någonstans, så de bara skriver drivlinan.
Mm. Och, för att friskriva sig kanske?
Ja, men för att de inte vet helt enkelt. Ja. Problemet som man har med många av de här bilarna nu, det är faktiskt hjulupphängningen som har problem med. Alla såna här stag och grejer och bussningar och skit. Och jag har problem just nu med att min håller på att gnissla något så in i helvete när jag kör på små ojämnheter i marken. Mm. Jag var faktiskt iväg på OKQ8 och hissade upp bilen och så sprayade på någon sån här någon spray som jag hade läst skulle fixa det.
Okay.
Och det löste problemet. Ja, sen nästa gång jag startar igen så börjar jag gnissla igen. Så jag har bokat tid då för att få det här fixat. Men det är jättedyrt, alla de här grejerna. Det här är ett känt problem hos gamla Tesla-bilar, att det skakar och vibrerar och gnisslar och det är dyrt att reparera. Och de byter många dyra delar till nya, exakt likadana och så börjar gnissla och krångla igen längre fram då.
Just det.
En annan grej som är lite lurig som kan orsaka de här vibrationerna är att det sitter någon sorts så här knut i styrningen.
Det känner jag igen. Någon styrknut på gänga. Det här är lite utkanten än vad vi kan egentligen, eller hur? För det här är liksom bilar snarare än elbilar, va?
Ja, men just jag kan ju lite då, eftersom jag har en 8 år gammal Model X, så jag har åkat på många av de här problemen då.
Hur långt är den gått förresten in i Model X?
15 000 mil nu.
Åh jävlar,
Men det är den här knuten då i styrningen som sitter väldigt exponerad för vädrets makter och salt och sand och grejer. Så framförallt vi som har salt här uppe, vi får problem med den där efter ett tag. Och då blir styrningen konstig. Alltså det känns som att det är något fel på servon. Liksom. Den är mäckig. Men det räcker att rengöra den. Och det kan man faktiskt pilla in handen där och ta en liten borste och stålborste och borsta rent den.
Jaha.
Och sen så sprayar man med lite teflonspray och så är den som ny igen. Så det har jag gjort själv. Kostar 50 spänn. Så är det löst då.
Oj, okej. Okay. Cool. Oj, vad händigt. Jag ska säga, det är faktiskt inte bara gamla bilar som har problem med det här. Nej. Nya Tesla Highland, som ni kommer att höra i mitt reportage lite senare i den här showen, har också problem med vibrationen i drivlinan. Allihopa har det, och Tesla har inte fått ordning på det. Någonstans kring 120 så sägs det att det börjar vibrera. Och ni kommer att höra det i inslaget också, men det är kännbart i ratten. Ja. Och vad är problemet med det då? Ja, alltså man kan nog leva med det om man ska ha bilen i 1, 2 eller 3 år under leasingperioden, men risken är ju att saker vibrerar sönder. Mm. Det är också inte så bekvämt. Alltså man kan bli lite, kanske inte vibrationsskador ska väl inte doktorn säga att man får, men man kan bli som lite bedövad i händerna om man sitter och håller en ratt länge och det vibrerar.
Mm. Det är konstigt att man har det på helt splittrans nya bilar.
Det är något hårdvarufel. De har inte fått ordning på det. Så man får väl anta här att inom ett par månader så kommer Teslas Highland-modell ha fixat det. Men än så länge så har de egentligen allihopa det här problemet, sägs det. Men Det är också ganska talande för Tesla, tycker jag. Liksom. Motor och batteri och mjukvara, det är ju det som gör Tesla till Tesla, eller hur? Men allt annat, till bussningarna och framförallt det här som har med vinterväglag att göra och salt och rost.
Det är de
och, alltså, det ja. Är de inte bra på Tesla. Alltså, ta det från oss som ofta blir beskyllda för att vara fanboys, eller hur? Mm. Alltså, det här är inte Tesla världsbäst på, det måste man verkligen säga.
Och så byter de bara delar till nya exakt likadana delar, liksom, och så får du problemen tillbaka igen.
Ofta mycket så här, fukt i lyktorna har det varit mycket kring. För att inte tala om det här, apropå hur mycket det får plats i din bil. Och så är min bil, jag tittar ju avundsjukt på din Model X, ska jag säga, för min Model 3 har ju det här jävla brevinkast. Liksom bagageutrymmet liksom, med en balk som dessutom tar emot så fort man ska ta in någonting som är lite större. Och om man öppnar när det är snö eller lite tyngre slask på bilen, ja, då bara rasar det ner snö rakt ner i bakluckan. Så det här är liksom en bil som är designad för soligt klimat i Kalifornien. Det är så himla tydligt.
Men Model Y är ju baserat på Model 3 och det är ju en nyare arkitektur från Tesla då. Så att ska man stå mellan Model X och Model Y, så är ju ändå Model Y en modernare bil.
Ja, det är det.
Och Model X kan bli väldigt dyr när den blir äldre. Det är dyra reparationer, försäkringar är dyr på de bilarna. Jag skulle nog faktiskt inte titta på en gammal Model X, utan om man har pengar i den prisklassen så kanske man ska titta på en splendans ny Kia EV9 istället med 6 säten.
Ja.
Den var ju provkörd och det är en fantastisk bil och jag börjar se den ganska mycket ute nu.
Ja, det gör man ju. Och Model Y har ju också bra räntedrive just nu, om man nu ska... Man ska aldrig privatleasa, ska jag säga. Aldrig privatleasa, men däremot om man
varför
ska göra det på företaget.
Alltså. Det är ju jättevanligt nu att folk gör det.
Ja, men det är ett annat kapitel. Ja. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle. Nej, privatleasingen, den omfattas inte riktigt av konsumentköpslagen ibland. Så får du problem med din bil så kan du, med garantier och grejer, kan det bli jätteproblematiskt, eftersom du inte äger bilen utan hyr bilen. Dessutom så är det väldigt luriga avtal med det är många som åkt på höga räntor nu, så det har varit väldigt kritiserat med privatleasing, så att jag skulle inte låta min värsta fiende privatleasa någon
leasing.
Bil.
Ja, jag gör ju inte det. Jag har ju köpt alla mina liksom, avbetalning och sådär. Jag har aldrig leasat en bil. Det är väldigt populärt att leasa. Och leasing betyder ju hyra bil egentligen.
Ja.
Så att, lite oklart varför man inte vill äga bilen och ändå måste stå för alla kostnader runt den.
Exakt.
Och sådär.
Det är betydligt bättre att göra ett helt vanligt billån med avbetalning. I så fall så säljer du din bil, om du tar hand om den väl, så går det kanske förhoppningsvis lite plus på det också.
Ja, men sjukt intressant att du säger det. Det har varit min tanke hela tiden. Jag har inte velat dryfta den, för att folk som jag upplever mycket smartare än mig har sagt att leasing är toppen. Liksom. Så då...
Men inte privatleasing. Så det är två helt olika saker att göra företagsleasing, för då får du uppsidan av alla skattefördelar och så. Det får du inte alls som privatleasingtagare.
Just
så att, det skulle jag verkligen inte rekommendera någon.
Ja, men kul. Du vill köra en djupdykning på det där i ett kommande program. För det tror jag
väldigt
många är intresserade av finansiering av.
Ja, det tror jag säkert.
Ja. Batteribyte på Nio EL6, Tesla Highland och stopp för självkörning i Europa. Allt efter detta.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
För nu rapporteras det att Tesla faktiskt skrotar planerna på billiga småbilar Model 2, Anders.
Ja, vi har pratat om det tidigare i programmet, att det har varit på gång då, den här superbilliga småbilen från Tesla. Och det är Reuters som genom flera källor hos Tesla har snappat upp att man helt enkelt lägger de här planerna på hyllan och istället ska fokusera på självkörande robottaxi. Och det kommer direkt från överkucken Elon Musk.
Ja, det lät väldigt mycket Elon över det där.
Ja, precis. Ja,
okay.
Ja. Enligt en av de här källorna så är anledningen till att det är väldigt mycket konkurrens från kineserna i det här lågprissegmentet och Tesla vill inte ge sig in i det träsket. Och Elon Musk tycks mena då att de här självkörande robottaxibilarna är ett bättre satsningsområde. Och på de här rapporterna så dök Teslas aktiekurs och Elon Musk gick ut på plattformen X och skrev att Reuters ljuger. Oklart vad han syftar på, han bara skrev Reuters ljuger. Så kan man göra numera, bara skriva saker utan att koppla det till någonting.
Säkert om man äger X då kanske. Men,
Så kan det vara. Häromdagen stod det också klart att Tesla sparkar 10% av sin personalstyrka, totalt 14 000 personer får sparken.
Har de 140 000 anställda då innan dess då? Okej, jäklar.
Ja, men det har varit tufft för dem och för alla andra som bygger elbilar just nu. Några tankar om det?
Nej, men jag tänker väl att Elon är Elon och jag tror att han gör rätt i detta. Att, liksom, för första gången kanske någonsin så har Tesla ett seriöst demand-problem. Liksom. Precis som alla andra elbilstillverkare och de traditionella biltillverkarna har ju ännu värre. Liksom. Tesla
demand på engelska är ju efterfrågan då. Det är dåligt.
Och tack så hjärtligt att vi förklarar det för våra icke-engelsktalande
lyssnare. Faktiskt, vi har några lyssnare som har skrivit till oss och är så glada att vi har en podd på svenska. För att allt annat är på engelska.
Ja, precis. Förutom enstaka ord här och där. Det kanske får stå ut med. Okay. Sorry, guys.
Det betyder be om ursäkt.
Så det jag tänker är väl också här att... jag ska kanske inte göra det här till en rant om Elon Musk. Det känns som att vi behöver ta nästan... Jag är ju väldigt sugen på att skaffa en Highland. Men... Elon Musk alltså, den mannen, han behöver gå och kamma sig, tror jag.
Ja.
För att jag börjar känna att det snart är ett statement att ha en Tesla. Liksom. Och jag står inte för det som Elon liksom, gör. Och nu klurar han med Trump och sådär. Alltså, vi får se. Det har ingenting med Model 2 att göra.
Nej, du är ju inne på att de har ett problem med vikande efterfrågan och att då skapa fler bilar som de ska ha efterfrågan på. Det är kanske inte rätt val nu när de ligger så nära med de här helt självkörande robottaxibilarna som kan bli en revolution inom bilkörning ju.
I USA kommer vi få höra, för det kommer ju dröja innan det kommer till Sverige och Europa.
Precis. Och vi kanske ska höra vad som händer med självkörningen i Europa.
Ja, vi kanske ska gå över på det då. Jo hörni, för det blir nog ingen självkörning inom rimlig framtid i Europa. Vi har ju tidigare rapporterat om det, att vi tänker oss att kanske under 2025 eller sådär så skulle det kunna vara så att full self-driving, det här som hette beta FSD, som nu mera inte är beta längre utan som är FSD supervised, den här ganska avancerade, den är ju inte självkörning, det är ju mer liksom en förassistanssystem som finns i USA som är superimponerande.
Ja, Google har ju, alltså det finns flera taxibolag nu Lyft och sådär som kör helt själva i USA utan att det sitter en förare överhuvudtaget i bilen. Det är rätt coolt.
Ja. Ja, det är coolt och det går att googla sig till på YouTube och sådär. Finns det klipp om det. De teknikerna är ju ofta bygger på lidar och är ofta ganska förplanerade rutter där man har liksom skannat vägarna väldigt noga. Så. Mm. Tesla har ju valt en annan väg där som ska vara mer generisk, där man ska kunna liksom köra på nästan vilka vägar som helst utan att man liksom har förmappat alla vägar riktigt så. Så sen har Tesla GPS-data och sådär, så det är inte så att det är helt omappad data, men det är ändå liksom två lite olika strategier här.
Ja, men och Google i sitt system, de har ju förare som sitter på distans också, så de har ju en central med taxiförare som griper in och styr.
Waymo,
precis.
Så vi har ju rapporterat då att det här FN-organet som nu faktiskt är UNECE, de har ju röstat igenom det här nya Driver Control Assistance Systems, det som förkortas DSAS. Och det är nya regler då som kom för en månad sedan cirka. Och vi trodde ju då att det här var ett steg, att nu äntligen kommer då Tesla FSD Supervised till Europa. Men tyvärr verkar det som att våra förhoppningar kommer att grusas. För att det här regelverket som beslutades om i mars, det tillåter i och för sig att bilar på egen hand under övervakning kan ta sig an korsningar, rondeller och mycket annat då som våra Teslor idag inte får ta. Liksom. Det är inte för att Teslan inte kan det, utan det är för att de inte får det på grund av EU-regler. Eller rättare sagt FN-regler. Men problemet med de här nya reglerna som vi trodde var... Liksom, puh, här kommer det, nu kommer det. Det är att varenda sak som det här systemet initierar, varenda manöver som det initierar, måste godkännas av människan som sitter bakom ratten. Och det här var någonting som kom in ganska sent i processen för att alla länderna då skulle komma överens då. Och de här begränsningarna, de innebär att det här, trots att DESAS genomröstas och ska nu genomdrivas i alla länderna, det här blir jättesvårt att använda eller ens anpassa FSD till det här i Europa. Teslas policychef som heter Rohan Patel, han säger på X att de här uppdaterade DESAS-reglerna är uppmuntrande, men de tar inte upp nyckelproblemet som är systeminitierade manövrar för att kunna möjliggöra säkerhetsfördelarna med FSD supervised. Och han skriver vidare att vi skulle kunna göra några små förbättringar av de äldre versionerna av FSD baserat på de uppdaterade DESAS-reglerna i slutet av året. Men om det inte finns en uppdaterad tillåtelse för systeminitierade manövrar är de fulla fördelarna med system som FSD supervised inte typgodkända. Sättet som den uppdaterade förordningen fungerar är att föraren måste behöva godkänna nästan alla betydande manövrar eller uppsättningar av manövrar. Jag är praktiskt taget inte ens säker på hur det kan fungera eller utformas, men det låter som ett enormt krångel och distraktion för föraren. Motsatsen till poängen med förarassistans och förarövervakningsfördelar med FSD supervised.
Jag kan säga att han, Ron Patel som du hänvisar till, han är en av dem som fått sparken nu då? Eller?
Ja, han alltså, han har fått sparken. Ja. Aj, okej. Okay. Varför blev det så tror du?
Nej, jag vet inte. Det är inte säkert han fått sparken, men han har lämnat Tesla precis nu bara omedelbart i samband med de här mega nedskärningarna.
Han kanske varit för frispråkig på X här, men vet.
Ja, kan ha varit. Ja. Eller att han har fel.
Ja, alltså i praktiken handlar det här om att om du tänker dig själv alla saker som ska göras när du ska in i en rondell. Först ska du in i rondellen och då måste du godkänna att du ska köra in i rondellen. Och sen så, om det är en dubbelfil i rondell så måste du kunna byta fil då i rondellen och då ska du godkänna det. Och sen ska du godkänna att du ska åka ut. Alltså du fattar ju liksom, det här är inte ett förassistanssystem. Det här är liksom väldigt mycket jobb. Det här kanske till och med blir mer osäkert ju.
Om det blir så. Alltså, det kan ju vara så att man... För att de lokala länderna får ju lov att införa. För det här ska ju in i lokal lagstiftning. Så man kan ju göra lokala undantag och så.
Ja, men precis. Och Rohan då, han som har fått sparken nu då, han har sagt då att för att vara tydlig så är många länder öppna och entusiastiska över FSD supervised. Det betyder ju att alla länder måste godkänna det här separat. Och det kan ju då se lite olika ut. Och då är inte säkert att Tesla är så intresserad av att göra det här för lilla Sverige i första hand. Och kanske det är Tyskland eller England eller någonting annat som får gå före som är större då.
Ja, det är ju ett stort steg i alla fall att vi tillåter de här systemen, så att det är en väldigt bra start, och sen så får vi se hur implementering blir i andra änden.
Vi kanske inte
ska vara för oroliga för det här ännu.
Låter som vi har ropat hej lite för tidigt, kanske våran vana trogen.
Kanske det. Ska vi rulla vidare?
Det gör vi.
Vi får många frågor till podden om alternativa sätt att lösa eltillförsel till bilar. Det är ju snabbladdning det som gäller nu på långresa. Men det finns ju lite andra alternativ. Det finns ju laddning under körning på elvägar och batteribyte är väl de alternativen som finns. Och jag tänker att elvägar, det finns lite koncept i Sverige och lite runt om och sådär. Och vi kan nog återkomma till det i ett kommande program. Men det här är ingenting som har kommit särskilt långt för att kommersialiseras, utan det som ligger närmast som alternativ är batteribyte. Att du istället för att ladda upp batteriet så åker du in i en maskin som helt byter batteriet och sen åker du vidare. Och de som har kommit allra längst där är kinesiska NIO. Och nu ska vi testa det på riktigt. Jag har ju rapporterat lite om batteribyte innan, men nu har jag faktiskt haft en bil en hel vecka och bara förlitat med batteribyte och åkt riktigt, riktigt långt. Du har en NIO, det är en NIO EL6 som jag har kört. Du ser den framför dig där. Vad tycker du om den? Det är en SUV.
Ja, men precis. Alltså det här är ju bilar man inte ser så hemskt ofta, men jag har faktiskt sett en hel del NIO slutet där jag bor. De har inte sålt så otroligt bra i Sverige, men jag har ändå lyckats se dem i det vilda då och då. Det är en bil som ser okej ut. Jag tycker den ser lite typiskt asiatisk ut, om man får uttrycka sig så. Lite åt Toyota-hållet, tyvärr. Jag är inte jätteimponerad, men den är inte direkt ful, men den, jag är inte så här, utseendemässigt är jag inte blown away på något sätt.
Nej, den ser, jag kommer rapportera om det sen också, men det är liksom ingen som vänder på huvudet när jag åker förbi och sådär, men den är inte ful liksom. Men det ser ut, den som spelar tv-spel, så här GTA och så, det är ju en av alla de miljoner bilarna som bara som man möter i trafiken eller så, en generisk tv-spelsbil typ, så ser den ut. Ja. Mm. Ska vi ta och lyssna lite på första inslaget här?
Jajamän.
Nu ska vi åka in och byta batteri här borta. Va? Order placed, kolla. Nej. Vad står det? Contact service. Nej, nu öppnar sig den. Ser du luckan där borta?
Jag har lånat nya Nio El 6 en hel vecka för en riktig långtur över påsk. Min kontakt på Nio bara skrattade när jag frågade om jag verkligen kunde få in fru, tre barn, hund och hamster i bilen. Självklart, sa han, men skratta bäst som skrattar sist. Det han inte visste var att hamstern faktiskt inte skulle med på resan. Det är inte första gången som jag kör Nio, men första gången som jag förlitar mig helt på batteribyte istället för snabbladdning på en längre resa. Ni ska alldeles strax få höra hur det var att åka riktigt långt och byta batterier istället för att snabbladda, men först ska vi prata lite om Nio El 6.
Power swap is about to start. During this time, vehicle may shake and make noise. This is normal. Do not open any door, shift gears, or press brake pedal.
Nio El 6 är en 4,9 meter lång SUV. Men vänta nu, tänker du som extremt uppmärksamt lyssnat på podden tidigare, har inte vi provkört en 9-SUV på 4,9 meter tidigare? Jo, det har vi. Förra året provkörde vi 9 EL 7. Nej, vi måste reda ut det här från början. När jag hoppar in i 9 EL 6 så känner jag omedelbart igen mig. Det är en EL 7 jag sitter i, eller? Jag hoppar ut igen. Det står EL 6 där bak, men den är helt identisk med EL 7 som jag tidigare har kört. Vad är det som har hänt här? EL 6 är en stor SUV från Nio som plötsligt är rimligt prissatt. Den förra prick likadana Nio-SUVen som jag körde, EL 7, skulle de ha en bra bit över en miljon för. Helt ointressant för de flesta bilköparna. Varför skulle man köpa en kinesisk oprövad SUV istället för någon av alla de andra fina och billigare elsuvarna på marknaden? Inte många tycks ha hittat svaret på den frågan. Under hela 2023 registreras bara 48 stycken EL 7 i Sverige och många av dem lär ha tillhört Nio själva. Nio EL 6 däremot är invändigt i alla fall i stort sett samma bil som EL 7 men till ett helt annat pris. Nu kostar den från 769 000 kronor med det lilla batteripaketet. Bilen är några centimeter kortare än Kias stora SUV EV9, men nästan 40 000 kronor billigare. Fast om man jämför med samma batteripaket som Kia EV9 har så är Nio EL 6 faktiskt 71 000 kronor dyrare. Jag skulle nog personligen faktiskt ha valt en Kia EV9 hellre än en Nio EL 6.
Mm, okej, okay, så att vi har alltså två bilar till priset av ett, håller på att säga. Men vi har alltså två exakt likadana bilar, men en är lite billigare. Det här påminner om Svennes kaviar och Kalles kaviar. Aha, okay. Känner du till det? Skillnar man av de två?
Nej.
Ta upp en Svennes kaviar i butiken, för de brukar ligga bredvid varandra. Så ser ni att de innehåller exakt samma saker och gjorda av ABBA, båda två. Det vill säga, alltså inte bandet ABBA, utan de som gör fiskkonserver. Ja. Och det sägs att anledningen till att man säljer en billigare under ett helt annat varumärke med exakt samma innehåll är att man vill inte liksom sänka kvalitetskänslan hos originalkalles märket. Kan det vara något i den här stilen att det är liksom som Nio vill göra? Vill de göra en svensk kaviar här?
Ja, men jag känner mig helt säker på att det är det som har hänt. De säljer inga av de här jättedyra SUVarna. De kallar ju sina bilar för premiumbilar, kinesisk premiumbil, och så ska de ha samma pris som Porsche eller BMW och Audi och sådär.
Ja.
Och det är inte många som nappar på det liksom. Varför ska man göra det? Det är otydligt.
Just
så,
det.
Skillnaden på den här bilen, alltså man får verkligen detaljstudera dem för att se vad som skiljer, och de har ändrat lite på plasten som sitter runt hjulen. Där är den ena är rund, den andra är lite mer fyrkantig. Det är den enda skillnaden jag lyckas hitta på de här bilarna.
Ja, jag googlade under inslaget och jag tror inte att jag skulle kunna liksom, kunna skilja på dem vid ett blindtest. Inte blindtest, men ni förstår.
Ja, men de har gjort någon liten ändring och så har de dumpat priserna på de här för att få ut dem. Men de är fortfarande dyra. Jag höll på när jag liksom förberedde det här programmet, tänkte jag så här, men det här, nu börjar de ju komma ner i pris. Nu är det inte någon rimlig prisklass på det. Mm. Men Men det är när man tittar på det billiga batteriet. När man tittar på det dyra batteriet, ja, men då är de fortfarande dyra, de här bilarna.
Men då, vadå batteriet? Du byter ju ut batteriet ändå.
Ja, och detta är lite stökigt. Vi kanske ska lyssna på del 2 för att gräva ner mig i det här nu då.
All right.
El 6 har 5 sittplatser, gott om benutrymme och ett rejält bagageutrymme. Den får dra 1,2 ton på dragkroken och är fullspäckad med kul teknik. Basversionen som kostar från 769 000 har head-up-display, skärm på instrumentpanelen, stor mittskärm och skärm bak. Men på den basutrustade varianten har Nio tagit bort rattvärmen, ventilerade framsäten och massage i framsätena. Så man bör nog komplettera den här bilen med komfortpaketet som kostar 18 000 kronor. Dragkroken vill de ha ytterligare 15 000 för och totalt sett landar den här bilen då på 802 000 kronor med det lilla batteripaketet. Och för det priset har man en riktigt fin bil. Utvändigt tycker jag att Nio EL6 ser trevlig ut. Den har samma formspråk med smala framlampor som Nios övriga bilar, men utseendet är ganska generiskt. Ingen vänder sig om och tittar på bilen när den kommer åkande. Invändigt är materialkvaliteten god och i bilen som vi lånade satt det lilla huvudet Nomi på instrumentpanelen. Nomi är bilens röstassistent som man gjort som en liten boll med en skärm fram till. På skärmen ser man 2 ögon och den vänder sig mot den som talar med den. Vi har i tidigare program visat hur störande Nomi kan vara och ett problem är att den är stendum. Nio skriver på sin hemsida att Nomi ger din bil en robust känslomotor som fyller din bil med känslor. Den känsla som jag fylls av är huvudsakligen raseri och jag vill helst av allt rycka ut bollen ur instrumentpanelen. Nio vill ha 9000 kronor för Nomi. Jag skulle gärna betala 9000 för att slippa den.
Så nu är vi inne i Ätran. Då ser ni vilken härlig liten pittoresk stad. Hi Nomi.
I am here.
What can you tell me about Ätran in Falkenberg kommun?
Could you say it in a simpler way?
What can you tell me about Ätran, the small city we are in right now?
I'll show you the entire route now.
Hi Nomi.
Hey.
What can you tell me about Ätran, the small city we are just driving through?
Could you rephrase that?
Hi Nomi.
I am here.
Ätran, the city we just drove through. What can you tell me about it?
What did you say?
Tell me anything about it. Ätran.
Jag testar samma fråga med ChatGPT.
Vad kan du berätta för mig om Ätran som vi kommer in i? Det är en liten ort i Falkenbergs kommun.
När du kommer in i Ätran möts du av en liten och charmig ort med en avslappnad atmosfär. Du kan se den vackra Ätran som rinner genom byn och kanske få en glimt av människor som njuter av floden eller fiskar längs dess stränder. Det finns troligtvis några lokala affärer och kanske en liten kyrka eller andra historiska platser att utforska. Det är en lugn plats där du kan ta det lugnt och njuta av den pittoreska omgivningen.
Ja, mysigt. Tack så hjärtligt.
Inga problem.
Precis när vi kom tillbaka hem från vår resa dampnade ett mejl från Nio om att de är på väg att lansera en ChatGPT-liknande lösning till Nomi. Den kommer vi återkomma till i ett kommande program. Tillbaka till Nios batterier och batteribyten. Problemet att köpa sitt Nio-batteri är att man då inte får använda Nios batteribytestationer. För att få göra det måste man hyra sitt batteri istället för att köpa det och ekvationen för batterihyran är lite knepig. Nio vill ha 1799 kronor per månad utöver leasingavgiften för att hyra ut ett batteri till dig. Samtidigt blir inköpskostnaden på bilen lägre eftersom du slipper köpa batteriet för 130 000 kronor. Men sammantaget innebär det att om du äger bilen i 6 år så har du betalat 130 000 kronor i batterihyra till Nio, men du äger då inget batteri. Det är förstås ingen god affär att äga en elbil utan batteri, men då har du i alla fall haft glädje av Nios batteribytarstationer under de åren. Och hur mycket glädje har du då haft av möjligheten att byta batteri? Det ska vi höra alldeles strax.
Mm. Vad tänker du Fabian?
Men jag tänker just på Mariestad superladdare där så står det ju en batteribytesstation också från Nio som jag såg det. Så att, och tänkte på den när det var liksom 60-70 cm snö där. Liksom, jag satt i bilen och väntade på att den skulle ladda. Hur fan det skulle funka att liksom, med snö packat under bilen och köra in där ens. Liksom, jag tror inte det hade funkat under de förutsättningarna.
Jag har ju varit och pratat en del med Nio och folk. Och just det här är ett problem de har haft i Europa som de har löst genom... Okay. Någon sorts borstar eller någon flärp som sitter när man kör in i stationen för att skrapa av snö och så. Men det ska visst fungera det här, även om det är mycket snö.
Mm. Nej, men sen satt jag och tänkte dels på batterihyran där. Jag kan i och för sig tycka att det kan ju vara värt. De flesta leasar ju 3 år. Mm. Så du har betalt halva batteriet. 130 000 verkar ganska billigt för ett batteri för övrigt.
Det är det lilla batteriet, ska jag säga. 75 kWh.
Ja, just det. Men att då liksom, alltså, om jag skulle på byta batteri, då vill jag nog inte äga batteriet själv faktiskt.
Nej.
Helt ärligt.
Nej, det går inte att få till det. Det är väl snarare det som är problemet, att om du köper batteriet sen byter bort det, vad händer då? Ja. Det går sönder. Det är lite som... Du vet, såhär, hela havet stormar, det är en stol kvar, liksom, hopps, nu råkar du sitta med ett batteri som gick sönder. Är det ditt då, eller?
Ja, men precis. Men har vi något svar på det? Eller vad händer om du äger batteriet och du byter det?
Nej, svaret är att du får inte använda batteribytstationerna om du köper batteriet.
Du måste hyra det.
Ja, okay. De får inte ihop det, liksom.
Är det någon kostnad då för att få ett laddat batteri på en batteribytstation också?
Ja, det är
också,
det också.
Då?
Nu minns jag inte.
Hur mycket då?
Jag minns inte vad det kostar, men det ingår inte batteribytet, utan du betalar för batteribytet också.
Och hur lång tid? För det här är ju det argumentet som tillförs här nu då, det är ju att det ska gå snabbare att byta batteri till ett fulladdat batteri än att superladda då, eller snabbladda på en 300 kilowatt. Hur lång tid tar det?
Det tar 5 minuter i dagens batteribytarstationer, men nästa generations batteribytarstationer tar det 4 minuter i, och det står en sån i Frihamnen i Stockholm som vi har testat också.
Okej, så det du sparar är typ 5-10 minuter vid varje stopp då? För jag stannar ju sällan längre än 10-15 minuter.
Ja, fast ekvationen kan ju se lite annorlunda ut. Om du drar husvagn till exempel, då behöver du stanna mycket oftare. Och då behöver du fylla batteriet på ett annat sätt. Men det är ju det är väldigt få som gör det egentligen.
Ja, just det, för jag laddar ju inte fullt, så det gör man ju sällan på, då är det ju, det beror lite på, vissa elbilar har ju marginal uppåt till toppen då, men Tesla i alla fall laddar man kanske till optimalt 80% eller sådär. Okej, så du kör lite längre på det, ja, men det är ju ett argument, men du måste sitta i bilen hela tiden också, du kan inte gå på toa och så då. Ja,
det är ju liksom ett kontraargument då, att du lämnar inte bilen som det ser ut nu, utan du sitter kvar där, så du wastear ju de 4-5 minuterna och kan inte gå iväg och köpa en kaffe, utan då får du stanna bilen utanför. Exakt. Att gå och köpa kaffe efteråt då.
Ja, för typiskt sett går man ju kissa då, så att det är ju, då är det ju ändå 5 minuter till som går. Exakt. För det då, så då har du inte tjänat den tiden ändå.
Nej,
då,
precis, så då är det en besparing på några få minuter. Vi ska ju alldeles strax lyssna på sista delen här nu när vi är ute och åker långt.
Ja, tror du inte att de löser det förresten? Liksom att du kan bara ställa bilen utanför och så kör den i sig själv och gör det själv. För det måste väl inte ha dig ombord? Du gör väl ingenting där? Du bara sitter där, va?
Man bara sitter där, precis. Mm. Och dessutom stängs ju all ventilation och allting av. Bilen är ju stendöd under bytet, så att fläkten stängs av, så det blir kvavt och skit där inne. Så att,
just det.
Jag tror tanken på sikt är att man inte ska sitta i bilen.
Nej, men så måste det ju vara också. Övriga i bilen kan ju gå ut och kissa och ta sin kaffe, men föraren måste ju då sitta kvar än så länge. Okay.
Och fråga om den här Nomi då, alltså den är ju helt kass nu, men
måste den vara så här? Hej Anders!
Den är sjukt jobbig.
Den är så, vad heter hon, miljöministern Romira där liksom, hallå! Kan inte svara på några frågor, men liksom är alltid villig och lyssna.
Alltid glad. Nej, men nu när de här ChatGPT-lösningarna kommer, där man faktiskt kan ha en mycket bättre konversation med tekniken, då kan tänka att det där huvudet, om det har en trevlig röst, skulle kunna vara ganska mysigt att ha på instrumentpanelen. Att du får liksom en sorts avatar som representerar den här AI-rösten.
Ja, om du faktiskt hade fått, nu lät det rätt mycket som ChatGPT gissade ganska hårt här, men tror du, alltså om vi hade haft ett sånt vettigt svar från den, då hade det varit en helt annan femma.
Ja, men den visste ju i alla fall vilket nort jag pratade om, att floden rann igenom och lite sådär, så att den var inte helt ute och cykla. Men det är ju, den svarar lite vad man vill höra också, de där.
Ja, verkligen.
Men samtidigt, alltså, i bilen så är man ju inte särskilt produktiv så länge, som det som du säger nu med självkörning och så, att du måste ändå sitta och liksom, att det är långt kvar innan bilarna kan köra själva i Europa. Yeah. Då kommer ju du kunna sitta och jobba på ett annat sätt och skapa värden när du har en röst, som en riktig röstassistent som faktiskt kan jobba för dig.
Jag använder faktiskt ChatGPT så just nu, och för att liksom skriva dokument och rutiner och mejl och sånt, så att jag har det färdigt. Sen när jag ställer mig och laddar då, så kan jag få iväg alla de där mejlen och sådär. Så att, med att jag kör så mycket bil nu då, mellan Stockholm och Göteborg, så är det faktiskt det är ett sätt för mig att kunna jobba i bilen.
Just det. Ja, jag använder ChatGPT jättemycket till att författa mejl på engelska och såna saker. Och även en del på svenska när det är lite längre grejer. För då kan jag bara slaska. Jag skriver så här, skriv ett mejl med följande innehåll. Och så bara punkta ner, bara stava fel och skit. Liksom. Och så får jag bara, hej Bosse. Och så kommer det så här vänligt. Men det är ofta övervänligt, det är så här engelskt.
Ja,
så här,
exakt.
Jag är väldigt glad att vi har...
Högst ärade kollega. Ja, men precis. Ja. Ja, men spännande. En till tanke som slog mig kring det här med, för det var, du sa något om rattvärmen där och att det är ett komfortpaket för 18 000 kronor. Det där är ju intressant liksom, vad annat i liksom världen kostar 18 000 kronor för att få liksom lite, alltså det är intressant med bilar, hur man liksom, hur kostnaderna är så himla sjuka liksom. Och så satt jag under reportaget och funderade på så här, hur mycket är rattvärme egentligen värt? För det är ju nice liksom. Det är ju riktigt nice att ha rattvärme liksom. Är det värt 18 000 spänn?
Nej, men, det var lite mer grej som låg i paketet, men det de uppenbart har gjort är att de har lagt, alltså rattvärme vill man väldigt gärna ha. Så de har bakat in det i ett paket som de vill, de liksom nudgar en att köpa det där dyra 18 000 kronor paketet.
Ja, men det är ju lite, alltså det är ändå sådär, okej, 18 000 kronor så kanske man tar den på firman och då är det inte 18 000 spänn, för då är det liksom hälften av det om det är skattade pengar. Och sen så är det ju, du säljer bilarna mer värd då med rattvärmen utan. Så i slutändan, men liksom, ja, alltså, vad skulle jag vilja ge för rattvärmen? Ja, men kanske 2-3 000 kronor hade jag kunnat tänka mig att ge för rattvärmen då.
Ja. Ja. Du, ska vi lyssna på Långresan?
Det ska vi göra.
Vi har gjort oss redo att lämna Täby för en tur till mina föräldrars sommarställe utanför Varberg. En nättresa på 50 mil. Familjen är inte omedelbart glada för en långtur med en bil som bara har 5 säten. Vår Tesla Model X har 6 säten och vi tycker vanligtvis det är väldigt praktiskt med en extra plats och gott om utrymme mellan de mittersta stolarna bak. Men Nio EL6 är samtidigt en stor bil och Gustav på Nio har ju faktiskt lovat att Nio EL6 ska rymma hela familjen. Så nu kör vi!
Modell X var bättre.
Tror du?
Modell X är mycket bättre.
Varför det?
Den kör. Alltså den är mycket najsigare när den kör.
Våran Modell X?
Ja.
Den är ju 8 år gammal.
Ja.
Den här är spelerans nu.
Jag tycker fortfarande att Modell X är bättre.
Ja, det hade de inte blivit glada att höra på Nio kan jag säga.
Nej, det kanske de inte hade. Men nu är det så. Det är bara fakta.
Ja, fattar han som lånar ut den här bilen. Mm. Han har behövt gå till sin chef och fråga om vi kan få låna den. Och så säger du att den är liten och sämre.
Dålig, ja. Jag har för höga standards på grund av Model X-en.
Är det så?
Ja.
Jag hade fyllt bilens batteri under morgonen till 100% och vi kunde blåsa på i full fart på motorvägen hela vägen till det första batteribytet i Mantorp. I vanliga fall hade vi nog gjort något laddstopp längs vägen och köpt en kaffe, men nu körde vi 2,5 timme nonstop och kom fram till batteribytestationen i Mantorp med 5% laddning.
Ser du den?
Ja, det är en dörrgren.
Nej, här borta någonstans kan den vara.
Ja, längst till vänster, jag såg den. Bara vänster.
Där är den, där är den. Det står en bil i den. Ser ni den?
Tesla.
Nej, Tesla och Kapti. Nu.
There are one people before you in the queue. Go to the power swap station as soon as possible to avoid missing your turn. Contact Neo Power Call if you require assistance.
Så det står den där inne håller på att byta nu då. Ser ni den? Order placed. Wait outside, står det. Där står det en bil till, ser ni det? Står den och väntar i kö den också, eller?
Det stod väl att det var en som var i kö och en som var inne.
Är det så många Nio-bilar?
Nej, det
där
är ingen Nio-bilar.
Jo, det...
It's your turn. Tap to start.
It's your turn.
Ja, ah, okej.
Okay. Det är det står. Det är väl någon som...
Please park your vehicle manually into the start area of power swap and then press the brake pedal.
Hur kommer du in då?
Please press nicely done. Now you can tap to start parking into the power swap station.
Trycka start.
Ja, kör.
We are parking now. Be aware of your surroundings. Do not open any door or take over the steering wheel. You can press the brake panel to control the speed.
Hey, den kör av sig själv. Kör av sig själv. My God.
Vi kör EL6 med det stora 100 kWh batteriet och med facit i hand hade vi inte klarat oss hela vägen fram till batteribytesstationen om vi haft en bil med det lilla batteriet. Då hade vi behövt stanna och snabbladda någonstans längs vägen. Det finns idag 7 batteribytestationer i Sverige och det behövs betydligt fler om man ska kunna navigera sig runt med Nios lilla batteripaket och bara förlita sig på batteribyten. Första batteribytet gick i alla fall smidigt och efter 5 minuter var vi på väg igen. Vid första batteribytestationen stod en liten vagn där det eventuellt satt en liten gubbe, men vi såg ingen i vagnen. Kanske gubben var ledig. Nu körde vi återigen nonstop till Varberg och kom fram med några procent på mätaren. Väl framme stack jag till Nios batteribytestation i Varberg och bytte batteri för andra gången. Också detta batteribytet gick smidigt och nu hade vi 95% laddning igen.
Men vad är robot?
Ja, den kommer.
Vart då? Är det någon hand eller?
Den kommer snart till gården här.
Va?
Tar upp bilen som en sån här Terminator.
Den här gången satt en gubbe i vagnen utanför. Han vinkade glatt till mig. Vi var i Varberg några dagar och åkte till Ullared och handlade krimskrams och bilen fick rulla kors och tvärs på den svenska västkusten. Jag bytte batteri en andra gång i Varberg och sedan körde vi tillbaka mot Täby. Det var inga problem att ta sig till batteribytestationen i Mantorp och när vi satt i batteribytestationen passade jag på att fråga barnen vad de tyckte om att byta batteri istället för att snabbladda.
Lukas, tycker du det är bättre att byta batteri än att stanna och ladda och käka på hamburgarestauranger och så som vi brukar göra?
Absolut inte! Det är bättre att...
Var du absolut inte?
Jag gillar inte att vara här i laddaren. Det känns så konstigt. Det är mycket snabbare.
Ja, men vill du hellre stanna på laddstoppen?
Ja, faktiskt. Och äta.
För att det är hamburgare och så?
Ja, exakt.
Jag vill ha med curry.
Om vi skulle äta fisk då? Hade det varit bättre då?
Tycker du det är bättre att byta batteri och åka raka vägen än att stanna och ladda?
Hur ska man säga? Alltså, stanna och ladda och äta eller bara åka?
Ja.
Stanna och ladda och äta.
Du gör hellre det än att byta batteri?
Ja.
Det beror på i vilket sammanhang. Så om laddaren är inte nära en restaurang, då är det bättre att byta batteri.
Ja.
Men om det är nära en restaurang och vi kommer säkert stanna där en liten stund, är det kanske lite bättre att ladda.
Barnen föredrar att stanna och ladda och jag gör nog detsamma. Det handlar vanligtvis ändå inte om några långa laddstopp och man behöver ändå sträcka på benen ibland. Innan vi anlände hemmet i Täby svängde vi förbi batteribytestationen i Frihamnen i Stockholm för att byta batteri en femte gång på resan. Också detta batteribytet gick bra och sammantaget fungerar batteribytena väldigt bra. Men det är inte tillräckligt värdeskapande för att jag skulle välja en bil med batteribyte framför en som snabbladdas. Jag undrar om den här tekniken verkligen har framtiden för sig.
Mm. Ja, alltså det man kan konstatera är ju att det här är mer en recension av dina, alltså, som dina barn har gjort. Du har liksom outsourcat jobbet. Men det är ju inte helt irrelevant liksom, nej, vad familjen tycker, eller hur?
Nej, men det är min tanke också liksom, att låta dem få berätta. För att vi... Alltså, vi äter inte
ganska
hamburgare.
Ledande frågor du ställde,
ja,
då,
men det är det. I men sig. Grejen är att vi äter inte hamburgare vid varje laddstopp, men vi stannar, nej, lite och kissar. Det är så pass länge man sitter i bil och stannar, ja, vi och köper en cola och kissar lite och sådär. Liksom. Det ändå visar hur jobbigt tycker barnen det är att stanna och ladda, för det lyfts ju fram som argumentet för batteribyte. Och det är,
jo, men de behöver ju inte sitta i bilen. De hade ju faktiskt kunnat gå in tillsammans med din hustru, äta en hamburgare, ta med sig en hamburgare som du äter i bilen sen. Men då hade ni inte kunnat äta tillsammans.
Nej, men då hade vi ju, om vi hade bytt batteri, då hade vi bara wastat all den tiden. Då kunde vi lika gärna stannat och laddat istället.
Ja, men det är ju lite det liksom. Men jag tror ju liksom att det här tillsammans med liksom, de måste ju upp i så många laddstationer och det verkar ju vara lite strul ändå fortfarande med dem. Det sitter en liten man i en vagn bredvid fortfarande nu efter ett par år.
Alltså, jag tror inte, alltså det där kommer de, jag har inte hört om något laddstrul alls, utan det är nog bara för att de är så otroligt måna om att det där inte får strula ett enda fel vid ett batteribyte utan en gubbe närvarande. Det skulle vara katastrof för deras varumärke. Och i förhållande till, de har ju, vad har de, 7 laddstationer liksom i Sverige. Det är så billigt att ha någon student som sitter och pluggar i en liten vagn samtidigt, eller hur?
Jo, nej, men precis, men samtidigt, alltså, det har inte riktigt tagit fart än, i alla fall inte i Europa det här, jag vet inte hur det är i Asien, men min känsla är nog ändå att liksom, den finansiella uthålligheten som de måste ha för att få detta att flyga, alltså den är frågan om någon har i de här tiderna. Liksom. Så jag tror ju att det här blir nog ändå en parentes. Liksom, A for effort. Kul idé, kul att de prövar och att de liksom vågar. Men det här är nog inte så att det här kommer bli den tekniken som blir allenarådande.
Nej, jag tror det kommer vara svårt för dem. Och det är lite för att så här, ja, men det funkar bra. Som du hörde, inga tekniska problem, inget sådär... Det finns inget att klaga på. Liksom. Batterierna funkar, det går snabbt och sådär. Men det är inte tillräckligt värdeskapande. Det är väl en innovation måste ju ändå sådär lösa ett problem. Vi har pratat om det tidigare väl, med Sharkbite-problem och sådär.
Mm.
Vad är det för problem som det här löser?
Sharkbite är alltså... Liksom att ska man lösa problem för folk liksom på riktigt och bygga ett bolag kring det, då behöver man ha ett problem som verkligen är så här: någon är ute i vattnet utanför en strand och har blivit hajbiten och du kommer dit och räddar den personen. Det är lösningen. Ja, liksom. Det är den typen av lösning som du ska fokusera på som entreprenör. Okay. Och det här är ju inte det liksom. Det är liksom, det blir lite så här VHS versus Betamax. Mm. Absolut liksom. Så här, VHS var sämre, Betamax där, alltså video.
Videoformat.
Otroligt gammal referens. Ni får googla ni som inte fattar något. Liksom, Betamax var lite bättre, men ändå vann VHS därför att de var lite före och de fick genomslag och Betamax var inte tillräckligt mycket bättre helt enkelt. Och det är lite det jag känner här också.
Ja. Ja, men så sammantaget så är liksom det är en bra bil och kul med batteribyte och sådär, men jag tror inte det kommer bli det här, egentligen.
Är det en spännande teknik som kanske vi egentligen aldrig riktigt har trott på? Tesla var ju tidigt på detta och testade själva och det floppade ganska tidigt, och det är det man brukar säga, fail fast, innan man spenderar flera miljarder på att bygga stationer i hela världen.
Mm.
Tesla drog en överbromsning ganska snabbt för detta. För att de inte tyckte
och det har funnits
att det
A Better
värde.
World, hette väl det israeliska bolaget som gjorde det här redan för 20 okay. år sedan, någonting sånt, som också gick konkurs. Det har varit svårt,
de roliga ungdomarna, liksom, de här liksom, kommentarerna som de har. Det är kul. Man hör ju att de är vana vid hög komfort.
Så är det, de har höga krav. Ska vi snurra vidare?
Det ska vi. Så, jag lovade ju att jag skulle provköra Tesla Highland. Du har inte kört den ännu.
Nej, jag har bara suttit och tittat i den.
Vad är då Tesla Highland? Jo, men det är ju en Tesla Model 3, fast den uppdaterade varianten av Tesla Model 3 som är det som säljs som de nya bilarna nu.
Mm.
Och en hel del är nytt på de här bilarna, bland annat nytt uppfräschat utseende. Och jag tog med mig en av våra absolut bästa läkare, Dr. Kojin, för han är också en Tesla-fantast, precis som jag.
Mm.
Och så här lät det. Vad säger du om framsidan, Kojin?
Ja, den är snygg, den är sportig. Jag gillar det.
Ja.
Väldigt fin.
Det är ju lyktorna främst som gör att den ser lite mer aggressiv ut, tänker jag. Och den liksom har lite mindre det här muppiga, grodliknande utseendet, är lite borta. Och även på baktill så har den ju fått en uppfräschning med lyktorna. Så att den ser otroligt fin ut i vårljuset. All right, go in.
Okay.
Hur känns det?
Så här känns ju som en... Skönt, det var skönt att sitta i den.
Men du har suttit i en Model 3 tidigare, eller hur?
Stämmer. Den 2021-modellen var det. Och även 2022 senaste. Alltså det egentligen ger den samma känsla. Det är så ovanligt ju det här.
Precis, nu är det här radio då. Så det här är, jag ska säga då, att Coin pekar på att det inte finns några växelväljare eller någonting.
Det känns
inga spakar.
Vi får se hur det går här.
Men annars är det ju samma, jag håller med. Det känns som att det är samma. Nu är det du som sitter i förarsätet, men det är liksom liten tajt ratt och man sitter liksom lite så här skönt skopat.
Ja, verkligen.
Sätena känns lite annorlunda. Jag tror att de eventuellt till och med nya.
Mm.
Och sen ser ju gränssnittet lite annorlunda ut på skärmen också, mot vad jag är van vid, med en växelväljare som man ska swipa upp och ner, och den ska då kunna gissa också hur
ska
du vill
se
köra.
Om du kan gissa då?
Ja, vi ser då. Ja, det går. Ja.
Okej.
Och nu då? Hur gör vi för att starta?
Vi håller in broms. Nu på P.
Ja, ah, just det. Då måste du swipa upp.
Swipa bara upp.
Det är ändå väldigt logiskt. Bara.
Väldigt
åka framåt, swipa uppåt.
Det var faktiskt enkelt.
Det ska ju framåt. Då drar vi bilen. En liten grafisk representation av bilen som vi drar framåt här.
Och så säger den väldigt tydligt. Nu är det bara att trycka ner för att köra.
Ja, tryck ner för att köra. Ja, det var ju vänligt.
Men då ska jag ha bibbälte först. Alltså.
Ja, det tycker jag. Buckle up. Kul.
Okay.
Ja, vi har precis kört förbi IF Metalls strejkbås här.
Så om jag skulle nu vilja ha
vindrutetorkare?
Vindrutetorkare,
ja,
här.
Ja, gör vi då? Då tror jag att det är en knapp för det. Men
ska
du kan få,
ska vi se, prova jag att blinka då.
Oj,
nej, nu
blev det Can I Cruise där.
Det är där jag hör till knippet i rondeller. Och nu är vi i Mölndal. Ja. Så det är ju rondellernas det förlovade land. Så det får vi se hur det, går. Ja, när vi tar rondellerna här.
Mm. Om du ska ta tredje avfarten här.
Det är nu problemet kommer.
Okay. Och så ska du blinka att du ska ut.
Okej, det är helt omöjligt. Då får jag upp och ner på ratten så dricker jag åt fel håll.
Okej, du var duktig på det här.
Ja, men det var ju inte logiskt.
Man måste vara skicklig.
Ja, och så nu ska ni sluta blinka också. Hur fan gör det? Varför har de inte satt högerblinkers på höger sida av ratten? Det hade ju varit mycket mer logiskt.
Faktiskt. Då vet du att du kan... Ja.
Ja, nej, det här är inte bra. Elon! Jag vet att han lyssnar. Gasen är i botten nu då, axeln är braxen. Ja! Åh, det är så gatt sugen den här bilen! Än så länge kan jag inte säga att jag har någon större skillnad på ljuddämpningen, måste jag säga.
Nej, det låter ju.
Den är ganska högljudd ändå. Ja. Det sägs ju att det är en del vibrationer i ratten när man kommer upp över 120. Det finns ju inga vägar i Sverige som är över 120, så Karin, vi är ju då givetvis på en övningsbana eller på autobahn just nu, eller
ja,
vad säger du?
Ja, men vi kallar det för Sveriges snabbaste väg.
Just det, ja, men det är nog det här folk menar att det är lite vibrationer i ratten, ja.
Du kan känna det
alltså. Ja, jag kan känna det. Det är liksom, det är ju inte premium att ha en bil som, där det vibrerar så här i ratten.
Nej.
Ganska mycket faktiskt.
Det kan ju trycka ut händerna.
Ja, kanske. Ja. Vibrationsskador lär man inte bli av det här illa, men det är en del vibrationer faktiskt i ratten. Det är det faktiskt. Vilken kul överraskning vi såg här nu, Karin, att det finns faktiskt en döda vinkelvarnare, inte bara på skärmen nu på Teslan, utan nu finns det en liten lysdiod som tänder sig när man passerar förbi en bil, och den sitter liksom bakom, dold bakom högtalargallret. Typ.
Verkligen.
Ja, men så det var en positiv överraskning. Vi har också lyckats hitta att det finns ventilering i sätena. Så nu fladdrar det om skinkorna här. Det känns jättebra. Mm, så lät det. Hårt ihopklippt av en halvtimmes provkörning. Så, om man sammanfattar det. Det som är absolut största uppdateringen, det är ju utseendet på utsidan. Den ser så jävla mycket bättre ut både framifrån och
men
bakifrån.
Men det är inte jättestor skillnad. Det är ju det som varit lite fult på den innan. Framförallt, kommer du ihåg när vi först recenserade den dök upp 2016 när vi gjorde den här podden? Ja. Då, jag tyckte ju den såg ut lite grodlik, men du vill absolut inte acceptera det, vill jag minnas. Nej, du tyckte den var jättefin.
Ja, så jag har alltid gillat utseendet på Model 3, men det är också att den är lite Porsche 911-utseende ju på den.
Men accepterar du nu att den gamla har en lite grodig...
Ja, men absolut. Jag ser ju det. Jag menar, jag är inte blind, så jag ser ju det grodiga liksom som har funnits. Men det är nog i princip borta nu, så det har de ju rättat till, kan man väl säga. Ja. Och sen så är det ju det lite större mitt skärm, det är de här döda vinkelvarnare med lysdioder faktiskt som jag inte har läst någonstans. Det var nytt för mig faktiskt att de fanns på plats. Och sen är det ju ratten som vi pratade mycket om här i inslaget också, som ni hörde, där det inte finns några spakar för varken växelvällare eller blinkers, utan istället då så förväntas man trycka på knappar på ratten. Och det är ju ett problem i rondeller, som ni hörde. Det är ju liksom, det är värdelöst faktiskt. Det är helt kast faktiskt. Säkert mycket tystare tycker jag inte att den är. Det är liksom många trevliga små uppdateringar. Bagageutrymmet är faktiskt lite större och har liksom inte de här balkarna, så att det är liksom lättare. Och det är fortfarande brevinkast, så det är inte alls som på Model Y eller på X, men det är ändå liksom lite lättare att få in saker i där bak nu då. Så att det är många små liksom saker som ändå gör så här. Ja, men det här är mycket. Liksom, det är ändå en ganska stor uppdatering. Det är en mycket bättre bil. Är det värt för mig då, som har en och en halv år gammal Tesla Model 3, att byta? Nej, inte om jag inte får ett väldigt bra erbjudande från Tesla där i princip har samma pris eller liksom bättre pris. Liksom. Det är väl liksom min slutsats. Så.
Ja. Eller, alltså det man framförallt märker när man hoppar in i den, att det är lite så här ljus-LED-dekor och sådär som lyser lite runt om i bilen, ser lite mysigare ut och sådär. Men det vänjer man sig vid nog ganska snabbt, och sen så upplevs den som en gamla modell.
18 000 kronor, nej. Ja. Men det är ju liksom mer av en premiumkänsla i bilen nu, med ventilerade säten. Och, alltså, så att man ändå jobbat mycket med att, liksom, att motivera det ändå höga priset som de här bilarna ju har. Men samtidigt är vibrationerna i ratten. Jag hade kanske väntat lite tills man får ordning på det innan jag hade köpt min Model 3.
Har du? Det var intressant. Jag ska också provköra det där, tänker jag, vid något tillfälle.
Ja, kul. Ja, det blir spännande att höra dina åsikter.
Ja, vad brukar vi säga när programmet närmar sig slutet?
När programmet börjar närma sig slutet, då brukar vi säga att ja, men prenumerera på oss, för det är det bästa sättet att stödja oss. Hur gör man det? Det kostar 29 kronor i månaden, så mycket vet jag.
Ja, det finns tillgängligt på alla plattformar och poddspelare. Mm. Och betalar man 29 kronor i månaden så får man då tillgång till de här programmen utan reklam, och du får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016. Vi har hållit på i 8 ja. År nu poddat. Ja. Du får höra avsnitten lite tidigare än alla andra, så du får höra dem direkt när de släpps. Och det du gör är, sitter du i Apple Podcaster App, så trycker du bara här uppe så står det prenumerera. Sitter du i någon annan i Spotify, behöver du faktiskt söka upp Bilar med sladd plus med ett plustecken efteråt, så hittar du det.
Just
och
det.
Sitter du i någon annan poddspelare så använder du bara Acast-länken i avsnittsbeskrivningen ovan, så kan du prenumerera.
Nice! Och vi har ju en Facebook-sida som man kan gå in och likea oss, och en hemsida bilarmedsladd.se. Och tipsa gärna vänner och bekanta om podden. Vi tycker det är så kul om det är nya lyssnare som hittar till oss.
Mm. Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma, som åker hem till våra patienter med elbilar, och läkare och sköterskor kommer då. Och så har man en app såklart som man använder för att beskriva sina besvär och sådär. Så det får ni testa och lista er om ni bor i Stockholm, Göteborg och Malmö, finns vi.
Mm. Och vill man komma i kontakt med oss, då kan man skicka e-post till oss, och då kan man skicka till info@bilarmedsladd.se eller våra förnamn @bilarmedsladd.se.
Ja, och de är då Anders, Alfred och Fabian.
Stämmer bra det. Ja. Fabian är jag och ja. Du är Anders.
Just det, Alfred är med i nästa avsnitt då. Redigeringen gjordes av Umami Produktion.
Mm, och apropå Alfred där, så är det Alfred som är ansvarig utgivare. Alfred Rut heter han.
Bra, och då säger vi tack och adjö, och jag brukar säga kör elektriskt.
Och jag säger kör försiktigt. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.